Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag måste säga en grej. Jag kanske inte får säga det, men jag är ganska mammatrött. Får man säga det så här i krigstider?
Jo, det tycker jag.
Ah.
Berätta, varför är du det då?
Mattias har börjat ett nytt jobb och jag respekterar att han måste liksom fokusera på det. Och jag vet, jag känner mig lite ensam tror jag. Du vet, lite som när man får smågodis. Och så bara äter man och äter, så mår man egentligen illa och tycker att de där sista typ 20 bitarna är så här illamående. Men man ska ändå så här kräva de där godisbitarna. Så känner jag lite. Jag känner mig som en stor Ahlgrens bilar.
alla tuggar på mig. Och jag har börjat sätta ner foten och då blir det ju liksom knorvlig och dålig stämning. För att eftersom jag ser till att liksom det är olika så här, tårtbitar som inte surnar utan så här, fyller på med grädde och gotte. Och när jag liksom låter en tårtbit surna så där, då blir det ju lite... ska säga, det blir inte liksom lika härligt i hemmet överlag.
Mm.
Liksom när man är sådär mamma-irriterad. Och ja, men det här ser väl barnen, men de är ju bara barn och de är inne på sitt liksom. Och så försöker jag tänka på hur det själv var. Och när jag var liksom tonåring och liknande, man var ju en självisk sate.
Ja.
Jävlar vad självisk man var.
Ja.
Alltså du vet, jag bara kommer så mycket minnen upp. Pluppande, mammas lite ledsna ansikte så här. Ska du verkligen gå ut ikväll? Du är i skolan. Jag måste dra nu. Jag ska köpa lilla oss här. Jag måste dra nu. Och bara, kan jag få pengar? Eller så var jag full. Eller liksom, det var bara ett ständigt jättebebis.
Mm. Jag kommer ihåg att mamma sa till mig allt så här. Det enda du gör när du är hemma, det är att ligga och bada. Att jag var liksom bara i stallet och så var jag så nedfrusen. Och så kom jag hem och tappade upp ett varmt bad. Jag låg och värmde upp mig och tinade mig för att sedan dra vidare på nya äventyr. Och sen kom jag hem och ville liksom värma upp. Det enda jag hade så att säga hemmets fyra väggar till var uppvärmning och tillförsel av näring. Proppa i sig saker, sen drog man liksom.
Tömma.
Mm. Det är någonting lite... sorgligt med den där tiden, för att när man är tonåring och fram till adolescent, då är ju meningen att man ska så att säga flyga ut ur boet, och tankarna kretsar ju mycket på så här, vad ska jag göra när jag blir stor och var ska jag bo någonstans, var ska jag flytta, och då är man inte heller särskilt intresserad av att så att säga vårda det man är i.
Nej, det är så
man är så här, men det är mina framtida relationer som är viktiga. Och mitt eventuellt framtida hem, där ska jag pynta, fixa, dona, dagdrömma kring allt det. Men att då fixa i sitt gamla flickrum är ju så här 0% kul. Det påminner ju en bara om att man är så här. Jag var ett barn som gillade de här tapeterna, och då känns de plötsligt så förlegade liksom, och sorgligt passé.
Ja, jag fattar. Som att man är kvar i ett liv som man har lämnat.
Ja, men alltså all typ av förändring, när man påbörjar en förändringsprocess, när man känner att man ska någonstans framåt. Alltså då slutar man ju intressera sig för det man är i.
Ja.
För man liksom tar sats. Så man är inte särskilt intresserad av att liksom kratta i den trädgården som man känner att man snart ska lämna.
Nej, det där tycker jag är så himla intressant, att man kan gå in i människors hem och säga direkt hur temperaturen är på relationen.
Ja, här har det inte pyntats
här
på länge.
Nej, och här är inga färska blommor. Och
här är ingen som vill måla om.
Och det är fläckar på, liksom, på stolarna hit och dit. Och det, ska jag säga, har ingenting med klass eller ekonomi att göra.
Nej,
utan det kan vara de rikaste knrösusarna som har liksom det mest påvra opersonliga hemmet, för att det är så här... I'm leaving, man.
Mm.
Det är lite sorgligt, tycker jag.
Det är skitsorgligt.
Mm.
Men det, jag tror samt... Och sen så kan man ju säkert få överslagshandling åt andra hållet. Att man är så här, den andra parten som bara... Nej, vi ska vara kvar. Och så börjar man istället krampfixa. Sminka grisen. Liksom så här... Åh, vad mysigt vi ska ha det. Titta, nu köpte jag 1 miljard julklappar och 1 000 ton julpynt.
Och en ljusstake på svinst tin.
Ja,
det ska som jag liksom kompensera
för någon annans bristande lust att...
Men jag tycker att det är så lustigt det där, hur ens barn kan påverka en i liksom konstiga riktningar som man inte kanske vet riktigt. De kanske inte är sanna alltid, men man tar alltid deras ord på allvar, för att kanske för att det är de viktigaste orden på något sätt.
Mm.
Men min kära Ossian då, han tycker liksom att jag har för mycket prylar och tycker att jag ska liksom tänka på vad alla mina prylar ersätter.
Mm.
Jag försöker liksom säga det till honom, du är 19 och jag vet redan att jag hårdar när jag liksom vill kompensera någon, liksom, någonting som gör ont eller någon känsla, jag känner mig stressad. Det, är så här, det har jag gjort sedan jag var liksom 4 år, när jag började samla på så här frimärken, suddigum. Det är liksom ett sätt som jag har, det är min coping-strategi. Liksom.
Mm.
Jag påbörjar ju ibland tanken på att bli lite mer som Marie Kondo. Alltså, men får svåra panikångestattacker. Men nu skulle jag i alla fall göra det här. Jag fick ett tips av Ossian att jag skulle kolla då på någon dokumentär om liksom mer sakralt leverne, att man ska göra sig av med alla sina prylar och sådär. Sagt och gjort gjorde jag det. Gick upp på morgonen, började rensa. Jag håller på lite med det, men började liksom Marie Kondo-rensa. Du vet, så här.
Älskar jag den här? Har jag en relation ja, till den?
Hennes råd är ju att prylen, eller liksom grejen, ska glittra när man ser den.
Mm.
Men grejen är att allt glittrar ju.
För dig?
Ja, men det är ju så. Den där liksom katten, porslinskatten från 70-talet, den talar ju till mig. Och det här, ja! Nej, men nu tycker du att jag låter galen.
Ja.
Men jag kan liksom inte ens slänga en teckning, för jag känner att det är en del av vårt liv. Jag börjar nästan lipa. Jag tycker att det är svårt, älskling.
Ja, jag fattar.
Kläder, hit och dit, så här, tomma ting. Men så jag tittar på den där kruken och så... Nej, släng mig inte, gode fru. Men jag började sätta igång. Och sen kom Ossian upp och var så här, wow, okej, vad fint, mamma. Så här, super. Och sen gick det några timmar, så såg jag att det var inte bra. Det var någonting otalt mellan oss. Det var inte mysigt längre. Och så försökte jag säga Jenny och Brisen. Alla har ju mycket prylar liksom, med dem vi umgås med. Men han menar att de är liksom bättre på det. Att de har någon annan, något annat engagemang.
De kan strucka upp sakerna liksom.
Precis, att det är så här gör vi ett litet stilleben. Kanske för att de också har mer tid liksom.
Mm.
Så att han var i ljusstaken som stod där i högra hörnet. Och nej, vi kände oss alla
håglösa. Det kändes naket.
Så vi har fått ta fram lite. Där, jag får ställa tillbaka
lite. Gräva i säckarna.
Hur som helst, nu vill jag prata om dagens första... Nej, det är ganska roligt ämne i och för sig. Men det känns som att det är så här lördag hela veckan.
Mm.
Det handlar om Victoria's Secret.
Underklädesmärket.
Ja,
det amerikanska. Med sina änglar och sina jävla...
Ja. Men precis, änglar och långa ben och perfekta kroppar och ja, men stilettklackar och liksom diamant-BH-ar. Låt mig berätta lite om Victoria's Secret. 2019 så öppnade ju Victoria's Secret ett flaggskepp i Stockholm. Visste du det?
Mm, det visste jag.
Ja.
Alltså jag vet ju detta, älskling, därför att jag har ju ett flickebarn. Och för mig, jag hade ingen aning om vad Victoria's Secret var förrän det blev då en enorm trend bland 12-åriga tjejer typ.
Vilket och mig, jag älskar deras trosor.
Ja, men det var ju inte det som var grejen, utan det var deras body mists.
Ja, de älskar jag också.
Det var body mists och det var ju ett evigt jagande efter den här typen av då kroppsparfymer. Som
sexual healing.
Och det var ju också den här enorma... produktplaceringen hos unga, hos barn liksom, som var så absurd. För att Victoria's Secrets underkläder är ju utpräglat porriga liksom.
Verkligen. Mm,
och det blev ju något så bizarrt när det var så här små flickor som skulle ha de här body mistsen och de bara ville ha allting som var från
alla
hela den här serien. Och alla hade det. Och det var, de ville ha alla typer, de skulle stå på en hylla och de skulle visa upp där.
Jag hade också dem när jag skilde mig, då var jag ju 41.
Jag vet, nej, men du var ju så nöjd. Vem var det du fick?
Jag kommer ihåg att jag blandade Victoria's Secret med lite dyrare parfym. Det var många som drogs till mig då.
Funkar de?
Ja, de gör ju det. Och en jättegod vän till mig håller alltid på med dem där. Nu är hon lite yngre, men så att alltid när jag är hemma så snor jag lite liksom hennes
mists.
Skåp. De är ju väldigt liksom speciella dofter.
Mm, mycket såhär vanilla.
Ja, vanilla.
De är också väldigt barnsliga.
Ja, misk och vanilla är typ flowerish. De är lite den moderna Jane Helen, kan man säga så?
Ja,
det
verkligen.
Det glada 80-90-tals... låt mig berätta lite. Vi kan kalla det här för...
Spåratrenden.
Spåratrenden, men också din morsa dokumentär. P6.
Absolut.
Giselle Blümchens BH gnistrar och glimmar i rött när hon går ner för catwalken. The Ruby Fantasy Bra. Den består av 300 ruminer samt 1300 diamanter och ädelstenar och är värd 150 miljoner svenska kronor. Giselle bär den dyraste BH som någonsin har skapats. Den hamnar i Guinness rekordbok. BH:n är tillverkat specifikt för det här tillfället för underklädesmärket Victoria's Secret TV-sända modeshow år 2000. Företaget blomstrar.
Every year, the Victoria's Secret fashion show broadcasts to millions of viewers. A flurry of top models, called angels, strut down the runway in sexy lingerie next to famous pop stars belting their best songs.
It's a visual celebration of the top lingerie retailer in the United States, which consistently captures around 60% of the market.
I get all my bras and underwear from Victoria's Secret.
And when I go in a store, I feel so special, like it's a holiday for me when I go shopping.
Hur som helst så har ju det här varit någonting som har varit återvärt. Och senaste åren efter MeToo så kanske de har, så har ju Victoria's Secret haft en lite liksom lower profile. Försökt liksom göra om lite sitt varumärke.
De har inte legat så att säga högt på kroppspositivisternas det kan man inte säga. Varken Stina Wolter, Apan satt i granen, Lady Damer eller ja. Någon av de tjejerna.
Nej, jag tror inte att de här tjejerna, Tyra Banks, Gisele Bündchen, de här stod högst på deras lista. Så att, men nu har de gjort något, liksom, ett nytt omtag. Men det är en ganska intressant historia. Vet du när det här företaget startade?
Nej.
1977. Victoria's Secret grundas. Vad fult allting är, tänker Roy Raymond. I slutet av 60-talet i USA, Roy vill köpa underkläder till sin fru. Butikens praktiska enfärgade bomullstrosor och blommiga nattlinjen i lån, inte vad han vill ha. Roy känner sig obekväm och uttittad av personalen. Spola fram 8 år. Roy tar ett lån och startar en underklädesbutik i Kalifornien där män är huvudmålgruppen. Män ska kunna köpa snygga och sexiga underkläder till kvinnor utan att skämmas. Butiken får namnet Victoria's Secret. Som en humoristisk blinkning till den brittiska pryda viktorianska eran. 5 år senare har varumärket vuxit. Ytterligare 2 butiker har öppnat. Framförallt i katalogen bilder i underkläder som säljer. Så det här är en snubbe då som tycker att liksom, nu ska det bli lite fart mellan lakanen och starta det här.
Det är ändå ett smart take att så här, jag startar en underklädeskedja riktad till män. Mm. Att män ska kunna gå in där. Dels utan att skämmas, men också att så här, då får jag klä på min knulldocka vad jag vill.
Ja. Då kan hon ligga där med sina bilringar.
Ja, men då har jag köpt olika strumpebandshållare och dylikt att piffa till det hela med. Och att det också blir ju en sån enorm trend att köpa underkläder då till sin fru. Det är ju dels en status på något sätt, att man visar att man har ett aktivt sexliv. Mm. Och sen att det är någonting lite busigt och någonting som man då som fru ska uppskatta något så otroligt. För att säga, oh, vill han se mig i de här sexiga grejerna?
Ja, det går ju liksom inte att göra någonting tillbaka kaka.
Nej.
Björn Borg-kalling här. Nej, men liksom, det är lite tråkigt.
Skittråkigt.
Läderbrallan. Det, allting som man ska göra med mäns sexighet blir ju bara...
Mm, ja, men det går inte.
Nej, det... har Micke haft så här, han kommit in en gång och bara...
Pony play.
Nej, men jag bara tänker, jag hade någon kille där...
Buttplug.
Som hade några så lite stringiska sånger och sin snabel med rakad pung och det där. Jag var 16 år och kollade så här, jaha, vad ska jag göra med den där elefanten? Ja. Nej, jag vet inte, så här, let it be hair.
Ja.
Så ha ett par vita rena kallingar utan bromsspår. Och sen så ligger vi bara lite. Det kan väl vara lite ljust eller jag vet inte. Fan, har jag alltid varit så här tråkig? Mm. Nej, det har jag inte. Men det har liksom krävt att snubben ska vara initiativtagande till klackar och liksom små svarta spetsklänningar och så här. Det är inte mycket initiativ från mig, tycker jag. Jag tycker inte jag har fått så mycket respons heller, tror jag. Jag minns inte
fetisch.
Mina ligg och vad jag hade på mig.
Nej, men jag menar det. Men alltså den där typen av så här, fetischlivet, BDSM-livet och fetischerna, att så här, förlora sig i det och tycka att det blir nästan som en hobby, som ett intresse för de som håller på med det. Men
jag har inte ens blivit bunden. Har du det?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Men alltså det här är otroligt.
Jag bara, har jag det? Nej, det har jag inte. Nej. Men det...
Du vet att Mickes Gloria falnar nu. Han inte ens haft en picadoll.
Ingen picadoll heller.
Nej, det är väl så tråkigt.
Men du har väl ändå haft lite så här utklädnader och så. Det tycker jag mig har hört dig skvallra om.
Nej.
Vi behöver inte nämna några namn här.
Nej, men... nej. Jag har inte haft utklädnad. En nallebjörn. Ja, men det är väl ingen utklädnad. Alltså...
En nallebjörn? Nej, men vad nej. Menar du? Oj, oj, oj. Men lite så här babydoll-fantasier och sånt.
Nej, men alltså flera mina killar har sagt att de vill ha den där sjuksköterskedräkten. Men köp den där sjuksköterskedräkten. Jag vill inte gå in på någon sån här gummiaffär och så här, hej, jag vill köpa en sjuksköterskedräkt. Nej. Det är svårt också det som vi pratar om, att man måste sätta det där lite tidigare, liksom nästan ganska direkt, för nu skulle det bara bli en medelålderskris och en tant i så här, hej, här kommer mor salig i liten så här,
här kommer distriktssköterska,
ska jag lyssna på penisen den fortfarande
säger. Nej, men det är ju mycket i det där som jag brukar säga det när jag har pratat om så här, liksom att ha en trekant eller att göra något så här crazy liksom i sexualitetens då fetischläger. Så för mig är det ju så himla nära till humor i allt det där. Alltså så här, vuxen lekar. Alltså det, jag känner liksom att jag börjar skratta bara jag ser en dildo. Och jag tänker direkt liksom så här, nej men det är så mycket i det som lockar fram skratt och så här ironi och allt det där. Så jag har så väldigt svårt att komma in i en så här sexig stämning kring alla de där prylarna. Så skulle liksom Micke dyka upp i någon så här, ja men någon jävla buttricks direkt med cowboy. Jag skulle bara börja skratta ihjäl mig. Eller börja spela någon så här rollspel. Jag skulle ju skratta något helt hejdlöst. Och jag tänker också så här,
men om man träffas ute då? Typ så här, låtsas att det är någon annan. Svårt med Micke. Alla bara, tja Micke! Bara, han heter Paul Evans. He's a cowboy from Texas.
Nej men det, jag är för liksom, jag har för svårt att tror jag gå in i så här, typ, den typen av roller. Men jag har ju vänner som leker loss så mycket som helst och som inte har några som helst problem med det. Så att uppenbarligen så det är kanske bara jag som är liksom har svårt att släppa loss, jag vet inte.
Men jag kommer ihåg när ni åkte till Norge någon gång, så att ni, innan ni skulle på Hurtigrutten, hade ni gått in och köpt lite porrleksaker.
Ja.
Användes inte de då eller?
Det var ju, alltså det var ju den sjukaste butiken jag någonsin har varit i. Den låg så här i Värmland någonstans där man passerar över till Gudbrandsdalen, precis vid norska gränsen. Och det har ju säkert att göra med att förr i tiden inte gick att konsumera porr kanske i Norge på samma sätt. Så det ligger ju en massa så här gränsställen där norrmän kastar sig över för att köpa tobak, bacon, Coca-Cola, massa sådana saker som är beskattade
högre.
Men
vadå, över gränsen?
Jag säger, det här låg ju liksom precis vid norska gränsen. Och det var ju då en typ, men tänk dig själv en så här timmerstuga, och så stod det så här butik typ. Alltså, vi bara, vad är det här? Vi går in och kollar. Vi var väl sugna på godis liksom. Och då var det ju
godis-situation.
Nej, men det framgick inte att det här var ett porrnäste. Det fick vi ju då förstå när vi klev in i den där butiken. Och hälften av butiken bestod av gamla 80-tals P-rullar. VHS-band. Jaha. Det var fäbodjäntan, och det var liksom som att det var såhär hillbillies som inte har kopplat upp sig på nätet än. De har sin gamla VHS. De får åka dit.
Det är de står utanför kvar. All utveckling i världen. Ja. De är såhär, ska vi åka till Hurtigruttens porrbutik?
Men det här var observerat att detta var på svenska sidan.
Jag fattar.
Ja. Men det var i alla fall, det var fucking som i en film alltså. Men där fick vi ju köplusta. Vi tänkte, ja, det här är kul. Vi ska köpa så mycket roliga saker.
Men det fanns sexliga saker.
Ja, det fanns sexliga saker. Och de var så här dammiga. Och VHS-band.
Glappfitte.
Ja. Och liksom dildos med så här damm på. Med typ så här, oj, batteriet har rostat. För de har inte bytt det på så här 20 år. Så
du bara, Sandra Lundell dog av en elstöt på Hurtigruten. Mycket Persson åtalad. Okej, ge oss detaljer. Vad köpte ni?
Vi köpte, det här är faktiskt roligaste, vi köpte en lösfitta.
Nej!
Men observerat, det var liksom inte, tanken var inte att den här skulle användas. Utan vi hade ju den största av de största, ungefär samma skrattfest som vi har här, hade jag och Micke i den där butiken. Bara tanke, alltså vi har nog aldrig skrattat så mycket som i den där butiken någonsin. Vi har ju samma humor. Du delar den också. Du hade kunnat vara en fluga på väggen där och skrattat lika mycket. Så vi köpte en lösfitta. Vi köpte en dildo som var en rabbit av något slag. Och då var det just det. För den var ju så här, nej men den ska vi testa. Gud vad roligt. Men den var ju så här, oj, den funkar inte. Batteri inte. Alltså.
Det är det som alltid är problemet.
Ja, men det är liksom, det med batterierna. Ja, det är liksom, de blir fuktskadade och det är fan av små. Men den här var ju då paj för att den troligtvis hade legat i sin förpackning alldeles för lång tid. Och den började också så här flagna av färg. Ja, men du vet, är så jävla. Den var knallrosa.
Men ni försökte ändå använda den?
Ja, men det är det jag menar. För mig är det liksom, det blir skrattfest. Det är för men, mycket det här.
Gildos har väl ändå använt lite hiten och ditan. Och även, jag hade en kille som gärna ville.
Han gillade toys.
Ja, skärtamentspänner.
Skärtamentspänner.
Det blir ju direkt buskis.
Ja, men det blir ju det. Jag menar ju det.
Nej, men vadå en del? Nej, men det tycker jag ändå. Men jag har också haft lite karar som tyckte att de har liksom haft doningar.
Ja.
Och tyckte såhär, vad ska du med den där andra doningen till? Fast man säger, ja men det kan väl vara lite roligt liksom. Nästan som att säga, ja nu sårar du min manlighet. Man bara, med den här gummigrabben. Nej, det kan jag inte tänka mig. Då ska vi jobba med självkänslan. Det ska vi. Oj, nu kommer vi av oss så mycket. Men ja, Victoria's Secret.
Victoria's
mycket
Secret.
Sidospår här.
Mycket sidospår. Mycket sidospår.
Men jag skulle vilja hålla på lite mer med sånt här.
Ja, men jag tror att du ska bara gå loss. Jag tror att det skulle passa. Du är ju aktrisämne. Du gillar ju sånt.
See you in Denver, 8 o'clock.
Ja, men jag tror att det gäller också att hitta en partner som tycker att sånt här är kul. Och att man bara säger, fan vad kul. Vi får väl skratta då om vartannat. Och liksom bli kåta om vartannat. Och att man skrattar, det gör väl ingenting. Det ena behöver inte utesluta det andra, menar jag. Jag har lekt loss. Mm. Jag har inte haft på mig några utklädnader, men jag har haft sexiga underkläder. Det har funnits leksaker inblandat. Ingen rep dock, men en annan smisk har man fått i sina dagar. Utan att bara skratta, utan också haft väldigt nice, så att säga, sexuellt.
Men... skrattpisk. Det är vår nya.
Nya.
Okej, tillbaka till Victoria's Secret.
Ja, tillbaka.
Affärsmannen Leslie Wexner vid den här tiden 40 år har framgångsrikt lanserat kläder för en The Limited. Han ville bredda sig och se potential Victoria's Secret som han år 1982 köper för $1 million. Leslie Wexner ändrar affärsstrategin och byter målgrupp från män till kvinnor. Det är kvinnor som ska köpa bärkläderna, därför bör butikerna vara riktade mot dem, resonerar. Han tar inspiration från europeiska underkläderbutiker som La Perla och vill att Victoria's Secret-butikerna ska kännas lyxiga och glamorösa. Hans plan fungerar. Kvinnor köper underkläder, män köper katalogen. År 1995 har Victoria's Secret blivit ett mångmiljardföretag med 670 butiker. Företagets framgång tar dock hårt på grundare Roy Raymond, som efter försäljning har misslyckats med sina andra affärssatsningar. 1993 avslutade han sitt liv genom att hoppa från Golden Gate Bronx.
Nej, men Francisco. Gud. Oj.
Och 1995 har den första Victoria's Secret modeshowen sänds på tv. Det fanns ju liksom ingenting liknande på tv då. Det här var alltså, vi bänkade oss för att se snygga tjejer med perfekta kroppar visa underkläder. Det är så genialt att det blir korkat.
Mm.
1999 så sänds modevisning via internet. Och det är då den första stora livesändningen på nätet någonsin. 2 miljoner tittar. Och servrarna får ju då jobba högre. Det var ingenting man hade räknat med. Och sen kommer ju den här som svårt att förstå för kvinnor och tjejer som inte var liksom tonåringarna vi var det. För 1997 så blir supermodellerna Victoria's Secret änglar.
Mm.
Märker du hela tiden så här, det ska vara flickor, det ska vara änglar.
Det ska vara älvor.
Ingenting är av kött och blod. Det här är ju liksom knulldockor, precis som du säger. Och det är Karin Mulder, Stephanie Seymour, Tyra Banks, Lena Christensen och Daniela Pestova. De vita änglavingar då, och det är då det här sker med de här. Elsa Hosk och Kelly Gale, en amerikanska, de har jobbat för företaget i flera år. Och de har ju då egna träningsprogram då.
Mm.
Som de rigorösa träningsprogram, 15-30 km per dagen. Och de tränar då intensivt 2 gånger per dag. Sen blir uttagning då till Victoria's Secret-visningen. Och då tränar de 4-5 gånger per dag då.
Mm. Sunt.
Mm, super, super sunt. Sen händer det som kanske förändrat. Det här är ju alltså ingen av de här kvinnorna har ju över storlek 36. Det finns ju liksom inga Victoria's Secret grejer i X-large.
Mm.
Så att man kan ju inte säga att de har inte riktigt hängt med. De har ju liksom aldrig haft några transsexuella. De har aldrig haft, det har varit mycket vitt om man säger så.
Mm.
vitt och smalt, om man säger
och
så.
Och ungt.
Ja. Men sen 2019 så grips ju finansmannen Jeffrey Epstein. Och han har ju då varit personlig finansiell rådgivare åt L Brands vd Leslie Wexner.
Okej, såklart han har. Mm, fräscht.
Ja, så när han hänger sig då...
I sin cell.
Precis, och nu kommer ju det här med kvinnorna som berättar då att Epstein har ju utsett sig för att vara modellscout åt Victoria's Secret. Som inför en uttagning för showen då. Och, men han, den här Wexner, han då tar ju då liksom kraftigt avstånd från hennes namn. Men det är klart att det blir lite skamfilat. Nu har man i alla fall tagit också av kritiken senaste åren och börjat då hänga med lite i en modern utveckling på internetet. Lite större storlekar, lite mer... jag vet inte, men kanske någon tjej som är storlek 40 istället för storlek 36. Men det som har blivit mest omskrivet i den här nya kampanjen är då Sofia Girau, som är den första Victoria's Secret-modellen med Down syndrom. Och Felt Like a Shooting Star heter den här kampanjen. Och hon har fått jättemycket uppmärksamhet, såklart. Och idag blev drömmen sann, skrev hon då på Instagram. Och... ja, jag drömde om det. Jag kämpar för idag blir drömmen sann. Äntligen kan jag berätta min stora hemlighet då. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är såklart att jättebra att alla får vara med. Down syndrom, transsexuella, lite större storlekar, lite mindre. Jag tycker det är underbart att man visar alla typer av människor som så alla kan identifiera sig med. Men jag vet inte om det är vägen att gå, att det ska liksom... håsas otroligt mycket att det är någons högsta dröm. Att få bli en... känns det modernt? Jag vet inte, är jag bara ogin?
Nej, jag kan ju verkligen förstå att det är flickors högsta dröm. Jag tror att hon är nog inte ensam om det, Sofia Girau. Jag kan tänka mig att min dotter säkert också under delar av sin barndom har drömt om att vara en ängel, liksom så. Och jag tror att det är sjukt många tjejer som gör det. Därför att det har en uppburen status i vårt samhälle. Vi skulle ju annars inte visa de här visningarna. Folk skulle inte åtrå de här kropparna. Och de skulle inte liksom... och sen finns ju kroppspositivismen och en helt annan rörelse. Men den når liksom tyvärr inte fram till dem som faktiskt behöver den. Till de unga på samma sätt. Om man inte har då kanske medvetna föräldrar som säger hallå, titta på de här kontorna också. Men om en så här 11-åring fritt får börja välja vilka de ska följa, så blir det ju liksom otroligt snävt och otroligt matat med sjuka ideal helt enkelt. Och jag tycker det är som att vi lever i en värld som, om man tänker på vårt så här, 70-80-tal, då fanns det ju, det är klart att, som vi pratade förra gången, att media gav oss en helt skev bild av vad det var att vara kvinna, dels utseendemässigt, men sen också hur sex skulle idkas, hur en relation skulle se ut och så vidare. Och idag så har vi liksom alla avarter. Det finns liksom det här hemmafru-idealet som många influencers pumpar oss fulla med. Att man bara ska gå runt och njuta av små vaser med plockade blommor. Och hålla på med alla de här kvinnliga grejerna. Attributen, det är kläder och det är inredning och det är matlagning. Något så infernaliskt liksom. Och sen å andra sidan har vi då ett helt... annat gäng, det är kroppspositivisterna, det är alla de här ekonomisterna, du vet så här, jag har börjat följa massa så här kvinnliga börshajar nu, det är min nya grej. Att det finns en enorm bredd, men jag tror tyvärr att de unga som man skulle vilja forma, det vill säga de unga kvinnorna, matas fortfarande med så här Victoria's Secrets-modellerna. Och nu när jag tittar på Sofia Girau och liksom, hon har Downs syndrom, men det är liksom... ursäkta mig, men de har ju scoutat loss en människa med Downs syndrom som ändå har en perfekt tonad kropp. Liksom. Så det är ändå så här, gud, vi lyckades få en person med Downs syndrom som inte ser ut som en person med Downs syndrom. Bara för att kunna wash the fucking shame out of us. Typ. Alltså det är fult gjort på det sättet också.
Ja,
vi har visst, liksom, vi försöker visst representera...
Samhället
är stort, så att om man är svart och ska kvala in där, då måste man vara liksom, då måste man vara fucking Tyra Banks liksom. Det är ändå inga så här normala människor som finns representerade där, och vet inte vad jag ska tycka om det. Som så här 40-plussare, jag är ju helt oberörd av de där visningarna. Jag blir inte dugg triggad av de där kropparna. Jag blir inte dugg sugen på dem heller. Det bekommer inte mig. Men däremot så fattar jag ju att det här bekommer så jävla många andra. Och att så här, ja, det är väl kanske ett försök i rätt riktning. Det kanske kommer hända mer. Det kanske bara är ett första litet myrsteg till att vara mer inkluderande. Då är det väl bra i så fall.
Men jag tänker så här, om inte ens fucking 80-åriga Gudrun Sjödén kan vara inkluderande. När man läser det här nya skandal, liksom, dokumentet i Expressen.
Berätta, du skickade det här till mig igår.
Ja, men alltså Gudrun Sjödén har ju liksom redan 2018 tror jag att det kom liksom... Ja, men, varningstecken på att allting inte stod rätt till på Gudrun Sjödéns arbetsplatsen. Ja, men, mobbing, utseendehets, rasistiska kommentarer, mycket N-ordet från Gudrun. Mycket galenskap. Att, ja, men, liksom, nedvärderande klassiska kommentarer alla... liksom Paris, typ såhär, du har för liten byst och nej, den där ser inte bra ut på dig, du borde gå ner i vikt och snart kommer min N-ordet då såhär, typ hon ska komma hit och hjälpa till. Och hon har ju svarat på det här och erkänt, ja, du måste bara höra hennes jävla horribla svar, det är liksom galenskap på hög nivå. Gudrun Sjödén, 80 år, liksom den största mobbaren, fast hon är ju, omsätter ju liksom, efter H&M så är hon vår största export. De här randiga, rutiga,
blommiga saker,
ja, kulturtranskläder som har rökt på, alltså, det är ju,
ja.
Ja, och det är väl underbart, men att hon då, som är lite själv lite skön och slapp, vilket man är liksom när man är 80, men det har ju varit hela hennes business-idé. Att så här, kulturtanter med liksom, som har ätit en bakelse och dricker lite vin. Här har vi inga tonade kroppar. Här har vi liksom randigt och rutigt. Och
här har vi en tunika på oss.
Ja. Och hon visar sig då ha viktmobbat och utseendemobbat och varit rasist. Ja, hon sa då till en svart medarbetare att hon var tvungen att gestikulera mer. Ja, det sa jag. Men för mig är det svårt att se vad de svarta människorna säger i ansiktet. Typ så att det är bara liksom en stund.
Men gud, snälla.
Hon har krävt handstilsprov.
Handstilsprov? Ja.
Det var en kvinna som då skulle bli anställd på ekonomiavdelningen. Som lite förnyare, sådär, utvecklare. Men det var för prydlig handstil. Ring mig, jag vill ha 1 miljon i månaden, Gud. Nu ska du få se på riktigt galen handstil. Helt galenskap alltså. Och då tänker man så här, ja, vi slåss mot väderkvarnar liksom. Gudrun, skärp dig. Nu får vi inte, kulturtanter, vi får
sluta köpa här. Sy din egen tunika.
Ja, nej men...
Eller gå till Vamlingbolaget, de verkar ju sköna. Det är lite samma grej. Eller det känns lite grann så här, som att Gudrun Sjödén tog Vamlingbolagets lux och mönster och bara säger copycat, och så bara gjorde hon massproduktion. För hon verkar ju vara oändligt företagsam ändå. Och det, för det har hon ju både prisats och uppmärksammats. Och det är det man tycker har varit lite coolt med henne. Och att hennes kläder säljer ju inte på sex.
Nej.
Hennes modeller står ju inte och visar cleavage, svankar och typ så här har big ass. Utan de är ju liksom, hej, jag är en flicka fast ändå tant samtidigt. Och det är väl snarare den asexuella stilen som som är utpräglande för hennes mode.
Ja, men på något sätt så det måste man ju ge den här rasistiska viktmobbaren.
Ja.
Att hon har ju ändå... Hon har satt ett mode på kartan som ingen varken före eller efter, förutom kanske Eva Rydberg, liksom har använt. Ja, men det är liksom, det är någon form av galet clownmode med prickar och ränder.
Och blommor. Marimekko är lite liknande. Men det är väl...
Fast Marimekko alltså, är ju liksom... Ja, det finns ju ändå... någon genomtänkt stil. Det här är liksom som ett barn som bara så...
Det är väldigt gulligt och det är väldigt mycket blomsträng och väldigt mycket så här... flirt också med allmogen och det är mycket så, men ja, men
de här, hon är alltid också de här, hon och hennes vd Ann har ju också alltid de här tokiga glasögonen, knallrosa och Vivienne, de vill ju vara den svenska Vivienne Westwood.
Ja. Fast Vivian Westwood är ju, hon är fortfarande både cool och sexig.
Ja.
Det är korsetter och det är midjor och det är barhud och sådär. Det är det inte Gudrun. Hon har mycket så här yllestrumpor och fotriktiga skor.
Hennes storsälja är ju den långa vanten med avklippta fingrar.
Ja.
Storsälja.
Ex-killars
mammor som har liksom... Ja, men de har så här vallfärdat från Byxelkrog, från LA, allting för att liksom, och det är inte billigt. Det är,
typ, nej.
Det är liksom Gucci-dyrt.
Ja. Undrar om vi någon gång i livet kommer ha Gudrun Schydén på oss.
Nej, Gudrun. Inte jo, efter det här.
Inte efter det här. Nej, nej. Där gick gränsen. Ja.
Avslutningsvis, apropå det du pratade om, det finns så mycket nu som liksom man ska vara influerad av på något sätt. Alltså, man behöver inte jobba, man kan gå hemma och fixa med blommorna. Det finns liksom inget åtråvärt att jobba ihjäl sig på något sätt. Kim Kardashian, hon lackade ju lite här och skulle ge lite karriärråd till kvinnor.
Mm.
Och då sa hon då, hon uttalade sig i tidningen Variety. De bad henne ge kvinnor karriärråd. Och då sa hon det. Jag har det bästa råd för karriärkvinnor. Lyft baken och jobba. Det verkar som att ingen vill jobba nu för tiden.
Och det fick ju en hel värld att rasa.
Herregud. Och hon menar att det är tack vare hennes goda arbetsmoral. Inte för att de är kändisar som hon har cashat in.
Mm.
Hon säger vi fokuserar på det positiva. Vi jobbar hårt. Vi behöver inte sjunga eller dansa eller skådespela. Vi kan leva våra liv. Och vi har blivit framgångsrika genom det. Och... ja, då är det en som har fördömt kommentaren är då skådespelaren Jamela Jamil, känd från tv-serien The Good Place.
Mm.
Och hon tycker då liksom, ja, jag tycker om du växte upp i Beverly Hills med superframgångsrika föräldrar så kanske du liksom, ingen vill höra dina tankar om arbetsmoral.
Mm.
Men jag måste ändå säga att det ligger någonting i det.
Jag håller med.
Ja, det var väl ett jättebra
tips.
Karriärsråd. Det är så här, ha hög arbetsmoral, jobba jämt. Det spelar väl liksom, sen att hon kommer från burgen bakgrund. Det har liksom inte så jävla mycket mer att göra. Det är klart att man har bättre kontakter. Jag menar inte så här, att alla samma förutsättningar. Men samtidigt så är det så här, jag trodde ju ett tag att man kunde jobba hårt ett tag. Och sen skulle man casha in och sen skulle man liksom softa ner.
Mm.
Men det gäller ju inte det. Och när min son säger till mig att du är arbetsnarkoman. Jag säger, jaha, vad finns det för alternativ då?
Mm.
Är du med mig lite? Det är ju bara att jobba på.
Ja, men jag kan säga så att jag brottas ju mellan att ligga liksom till vänster politiskt för att jag har ett socialt engagemang. Och jag förstår den kunskap som jag har fått mig till mans genom livets gång har fått mig att förstå att det är skillnad på att växa upp i liksom... en sunkig förort eller någon liten jävla bonnahåla i USA till narkomanföräldrar än att växa upp som Kim Kardashian, att man har extremt olika grundförutsättningar. Samtidigt så ser ju jag och med egna ögon och själv upplevt att hårt arbete lönar sig och också den här entreprenörsandan, och det är väl det jag kan säga är den stora skillnaden, att växer du upp med sina narkomanföräldrar och alkoholistföräldrar så blir du inte fostrad till hur du förmerar pengar, hur du sköter din ekonomi, hur du strategiskt kan göra dig själv rikare i vårt kapitalistiska samhälle. Och det är en stor jävla orättvisa, för det är ingenting vi får lära oss i skolan, eller, utan nej, det är liksom någonting vi måste fostras in i. Jag hade noll som fostran. För dels hade jag ju, även om jag hade en pappa som... plötsligt blev väldigt rik, så kom ju han från liksom superarbetarklass. Min farfar var ju statarbarn och det fanns ingen koll överhuvudtaget på så här placeringar, aktier, sparande, noll sånt. Och min pappa har ju noll koll på sånt fortfarande, utan han vill typ inte ens lära sig sånt. Och mamma hade noll koll på sånt också. Det kom från en bondasläkt i Jämtland. Det fanns inga pengar att placera, det fanns ingenting att förmera, det fanns ingen möjlighet att bli entreprenör, fast det fanns kanske idéer och lust och drivkraft. Men så jag är liksom superliberal och jag är företagare ute i fingerspetsarna, och jag kan verkligen förstå vad hon menar, Kim Kardashian, att säga nej, hon har inte haft någon exceptionell talang, möjligtvis hennes utseende som hon har kunnat kapitalisera på, och det har hon vågat inse och satsat på det. Det vad är min talang? Jo, det är vårt helt sjuka...
Gräv där du står, ja, med din, ja, stora jätterumpa.
Och nu tänker jag använda min jätteröv och investera i den. Och jag kommer liksom... jag kommer göra pengar på det jag har. Det jag kan och det jag har. Och där måste hon ha exponerat. Vem skulle annars ha gjort det här åt henne? Inte, nej, men, är det hennes farsa, nej, för han är död. Och mamman också.
Glad i hågen. Så här, nu har jag varit borta och jobbat 7 dagar rad. Nu är 3 inspelningar... Hon känner sig privilegierad. Hon sliter hårt. Det finns liksom inga genvägar. Och sen får man njuta när man kan.
Men ingen som jag känner som har mycket pengar bara ligger i en solstol. Alltså, nej, alla jag känner som har mycket pengar jobbar så jävla hårt.
Och sen går det upp och ner. Jag tar Pernilla till exempel. Det var väl inte så himla roligt för typ 10 år sedan när hon stod och liksom gjorde gig på Eslövs tarmsköljnings... förband. Alltså jag menar så här, det är bara fortsätta och slita och slita, och till slut så ger det ju liksom, så kan man skörda just för att man har slitit så länge. Så att det, vägen upp till framgången blir kortare och kortare.
Och det, jag tycker också så här, det finns inget motsatsförhållande till att Kim Kardashian har blivit fostrad i entreprenörskap och förstått att så här, det är bättre för mig att satsa på att göra min röv stor, för där finns pengarna, än att utbilda mig. Ja, eller att utbilda mig till undersköterska. För det är klart att en undersköterska jobbar 10 000 alltså, gånger hårdare rent fysiskt än vad Kim Kardashian gör. Men man kan inte skamma Kim för att arbeta med strategi. Alltså, nej. Ekonomisk strategi.
Nej, det säger vad då? Skulle hon bara suttit i Beverly Hills då hela
med sina kunskaper och bara, nej, jag vill inte det.
Nej.
Både och. Jag fattar att det kan vara skitprovocerande när en rik jävla kärring med jätteröv sitter och säger så, men samtidigt är det ju sant.
Ja,
jag säger, jobba.
Det, liksom allting följer där. Man vågar inte säga då att det är farligt att vara liksom vara överviktig. Man vågar, alltså man vågar till slut bli bara en stor jävla strömlinjefåll. Ja, det blir säkert bra. Alla får göra som de vill. Hon gav ett karriärstips. Det gäller bara att jobba hårt.
Oavsett med vad.
Ja. Tack för att du lyssnade.
Nej du, min vän. Nej du. Vi måste återkoppla. För vi bad faktiskt våra kära lyssnare. Om, vi gjorde ju liksom en liten enkät. Vi bara, snälla berätta om ert sexliv. Vi hade ju en spaning förra veckan. Vi pratade om sex efter 40. Det här bizarra idealet som i alla fall jag fostrades hårt i. Att så här, man ska sex 2 gånger i veckan. Annars så, så är man misslyckad i sin relation. Och jada jada. Och nu har jag fått in, vi har fått in så jävla mycket härliga berättelser från er. Jag vill läsa upp några. Och bland annat här då från signaturen 48 år i sexgalning. Hon skriver så här: tack för toppenpodd. Ni efterfrågade i senaste avsnittet hur kvinnors sexerfarenheter är efter barnafödande, tror jag att det var, va? Ja, här finns ju massor att säga, tänkte jag. Och håller nog inte alls med om så som de flesta verkar uppleva utvecklingen. Har alltid haft ett ganska rikt liv, men jösses. Nu när mina bägge söner har kommit i tonåren och är mer självgående än tidigare, så har mitt sexliv formligen exploderat. Vilket ger så mycket härliga upplevelser och så mycket positiv energi. Dela gärna med mig mer, men dock helst helt anonymt och helst inte så här i skrift. Hihi.
Jaha.
Fan vad kul. Ja. Vi vill jättegärna höra mer.
Jättegärna.
Nu ska vi se här. Jag fick ju också något väldigt roligt. Här också. Hej! I avsnitt Farsta Glitter ville ni veta status på folks sexliv i medelåldern. Nu är jag kanske inte riktigt i medelåldern. Jag fyller 39 i sommar, men ändå varit ihop med min man i 23 år. Och vi har 2 barn, 12 och 14 ihop. Så vi lever ett medelåldersliv, antar jag. Och statusen då? Jo, vårt sexliv har aldrig varit bättre. Vi blev tillsammans när vi var 16, så visst var vi väl kåtare då, men resultatet är bättre nu. Och vi kommunicerar öppet och tydligt om vad vi vill, när vi vill och hur vi vill etc. Vi schemalägger inte, men vi säger typ, okej, jag är ju borta tisdag, torsdag, så sex måndag blir väl bra. Och japp, då blir det sex på måndag om inget oförutsägbart händer, och bra blir det. Vi har både vanligt lite tystare sex när vi, eftersom vi har ett litet hus och alla sovrum är på övervåningen, men då barnen är borta, då blir det mer livat och roligare. Jag tror inte att vi är så representativa alls dock. Många i vår närhet verkar ha sex sällan och kanske hälften av dem är missnöjda, mestadels männen. Det är ju en svår sak, för som vi pratade om i slutet av avsnittet så är det ju inte 2-3 gånger i veckan ett recept på lycka. Men det blir ju olycka om en i ett förhållande vill ha mer sex än den andra. Det är svårt. Jag tror kommunikation är absolut nödvändigt. Ärlighet och dejter och massa beröm för skitsaker. Åh, vad fint att ha städat, typ. Tack för bra podd. Obs, obs, obs. Anonym.
Och jag har också fått några. Nu hittar inte jag dem. De får jag ta nästa gång.
Jag fick också här bekräftat att det inte bara jag som har fått höra det här. Hej, mitt ex sa också att man måste ligga 2 gånger i veckan. Så är det. Ja, och där låg jag och särde på benen fast jag inte ville. Och samma sak här. Ja, jag vet, har också fått höra att man ska knulla 1-2 gånger i veckan. Annars så kommer det ta slut. Så trött på den klyschan. Och här har jag fått också från en tjej som skriver så här. Hej, svar på senaste podden. Gifta i 28 år, 3 barn. Knullar 1-3 gånger i veckan nu. Mindre när barnen var små.
1-3?
Ja, gånger i veckan.
Wow, jag har försökt. Ja, men 3 tycker jag lätt mycket.
Mm. Och här har jag ytterligare en. Hej, jag tycker er podd är intressant och berör många viktiga teman, men börjar bli trött på alla knulla och jävla, som ni säger alldeles för ofta. Förlåt. Okay. Kanske är det för att jag är mycket äldre än er. Jag kunde ha varit er mamma, men har alltid tyckt att det blir lite jobbigt att höra sådana ord. Och inte minst tjatigt med ständiga upprepelser. Där får vi faktiskt skärpa oss. Jag får ta åt mig. Det är jag som svär. Hade varit fint om ni kunde hitta synonymer till de orden. Hitan och ditan har bättrat sig. Också. Det är mysigt med språkpoliser. Många har stött på under sitt journalistliv.
Jag fick också bland annat ett nu hittar jag inte, men ett DM som var att ja, men det har blivit bättre och man kan också hitta en acceptans i att sexlivet kanske inte var toppen när barnen var små, att man liksom försöker. Det finns något hoppfullt i det, men att det är inte så lätt ju. Att ha ett toppen sexliv. Jag har några kompisar som alltid säger så här. När man än har frågat dem om sex så är det så här. Världens bästa sex. Vem de än har liksom hamnat i bingen med. Man bara, men gud, honom låg jag med. Det var ju jättekatastrof. Det är som att de själva har tagit liksom kontrollen över sitt sexliv. Och ser till att det blir bra.
Mm.
Där är inte jag så bra.
Det kan inte påstå att jag är heller, men jag tror också att som sagt, man behöver lära känna sig själv. Och jag tror, jag minns efter, gud, det här är så här, utan att nämna namn, det går ju inte eftersom jag inte haft så jättemånga relationer. Men efter mitt förra samboskap, då var jag så här, för att den relationen präglades i slutet av min ovilja till sex och hans missnöje med det.
Mm.
Och det var som att jag liksom förlorade min sexualitet i det. För jag kände tjatet och så här, min känsla av att vara värdelös. Liksom, att inte kunna ge det han behövde. För det är ju som hon skrev där, liksom skitjobbigt när man inte synkar där. Och för mig handlar det så himla mycket om tillit och respekt. För att jag ska känna mig... Jag har ju en sån grund... tro på mänskligheten. Så när jag träffar en ny människa så utgår jag från att den personen är god. Så därför kan det vara väldigt lätt för mig i början av en relation att så här, nej men då är jag helt öppen i mötet sexuellt. Liksom. För jag tänker det goda. Så. Och så har det alltid varit för mig. Mm. Men däremot så fort ett förtroende grumlas, så fort det finns gammalt groll, så fort jag känner mig liksom disrespekterad eller när någon börjar liksom visa att mina brister är inte okej och sådär, då falnar min lust.
Mm.
Och så är det. Alltså för mig är lust i längre relation så otroligt samman... Alltså det är så sammanvävt med kommunikation, att man har en ren relation och att jag känner mig älskad för den jag är. Och gör jag inte det, då är det som att hela jag bara sluter mig. Och då finns inte lusten där. Jag vet, jag tror liksom att det är inte samma för alla. Vissa människor kan ju för fan knulla fast de inte är kära. Jag kan inte det. För mig är liksom en relation och en förälskelse och en grundläggande kärlek jätteviktigt för att kunna få igång min lust. Och så har det alltid varit. Jag har aldrig gillat one night stands. Jag gillar inte att kasta mig in med okända människor. Jag är liksom alldeles för känslig för det, tror jag. Och där är man helt olika. Jag tror inte, det finns liksom inget recept. Det finns ingen sexualexpert som kan tala om för en. Utan det är liksom upp till var och en. Och
fast tjatsex ändå.
Tjatsex är ju... Nej men alltså på riktigt. Vem vill ens underkasta sig
något så idiotiskt? Jag gjorde en liten gallup den senaste veckan. Och det är många mina väninnor vars män...
tjatar.
Ja. De vill gärna säga det där att det här är inte normalt. Att du inte vill pippa mig mer. Men då kanske du bara ska vända spegeln mot dig själv.
Mm.
Hur härlig är du då?
Jag menar
för
det.
Finns det tillit och kärlek och, liksom, och glädje och skratt? Och ja, men som du säger, någon form av förståelse. Då tror jag de flesta vill vara nära varandra.
Idke älskog.
Ja, det enda vi egentligen vill säga med det här är att...
Det är ett outforskat område och liksom, det måste göras så mycket mer på det här. Och man ska inte luras av såna här jävla normalitetsgrejer. Att så här, det är normalt att göra så. Det finns ingenting som är normalt när det gäller det här fältet. För att vi, liksom, det är bara självkännedom som gäller, tror jag. Och sen finns det ju massor med undersökningar som visar att man mår bra av att ha sex. Precis. Och vara i kontakt med sin sexualitet. Så har man inte det så kanske man... ändå ska försöka undersöka vad är det som gör att det här har stängt ner hos mig. Vad är det som gör att jag inte vill liksom.
Att det inte bara så här, ja, men det blir ju någon form av undanträngning av sina sexuella behov. Som jag ändå tror att de flesta människor mår bra av. Fråga schimpanserna.
Dvärgschimpanserna, älskling, i alla fall.
Ja. Ja, vi kommer tvista vidare om detta. Det här är jätteintressant. Det har blivit liksom...
Det är strömavbrott i våran studio.
Vi sitter i mörker nu som två freaks.
Nej, men det här är så sjukt. Det är liksom... Det har aldrig slut. Nej, men nu kom elen tillbaka. Skitsamma, hörni. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt lyssna. Och hörni, på riktigt, fortsätt skriv in till oss. Om er upplevelse av sex. Det behöver inte vara så här efter medelåldern. Utan bara rent generellt. Så här, hur har ni själva fått er sexualitet formad? För vi har liksom ett projekt på gång kring det här. Vi vill ha era berättelser. Mm. Skriv till oss anonymt om ni vill det. Det går jättebra.
Vi ser er. Alltså inte sänka man. Men också billigt. Puss och kram.
Puss, puss. Nej,
då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.